en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
En hund har av oklar anledning bitit flera personer i Robertsfors på söndagskvällen, skriver polisen på sin hemsida. En person har förts till sjukhus med helikopter, skadeläget är oklart.
Det var ambulansen som kom först till platsen. En lite ensligt belägen gård i skogen. De lyste upp tomten med bilens strålkastare och bedömde att det var för farligt att kliva ur. En blodig, storvuxen hund, av en ras som ibland kallas kamphund, började cirkulera runt ambulansen och uppfattades vara aggressiv. Ambulanspersonalen såg också människor vid huset som verkade behöva hjälp. Men de fick backa tillbaka och invänta polis. För den svårast skadade var det ändå redan för sent. Det här är den dödliga hundattacken. Ett avsnitt av podden Aftonbladet kring. Jag heter Anders Johansson. Vi börjar det här avsnittet med att lyssna på ett filmklipp. Det föreställer två kraftiga hundar som kämpar mot varandra. Just det här klippet tycks inte handla om en kamp på liv eller död. Vissa kanske skulle hävda att det bara är en helt oskyldig och naturlig lek. De här hundarna kämpar och drar i varsin ända av en blå repstump med knutar på. Ingen av dem vill ge upp. Hundarna i klippet tillhör en ras som beskrivs som stabil, glad, orädd och envis och ska utstråla livlighet, mod och självsäkerhet. Det handlar om förhållandevis stora hundar. Hanar ska ha en mankhöjd på upp till 48 cm och väga upp till 33 kilo. Tikarna är något mindre. Alla färger förekommer. Även om vissa kanske skulle säga att den har ett lite skrämmande utseende, så beskrivs den som en mycket social och trevlig familjehund. Men det varnas också för att det här inte är en hund vilken som helst. Den kräver en fast och konsekvent uppfostran. Att gå på kurs rekommenderas starkt, skriver Kennelklubben och fortsätter. Med tanke på rasens bakgrund måste man som ägare vara extra ansvarsfull och visa stor hänsyn mot sin omgivning. Och bakgrunden, ja, det är alltså att rasen har en historia som kamphund. Det handlar om American Staffordshire Terrier, eller Amstaff, kort och gott. Det är en sån hund som står i centrum i den här berättelsen. En berättelse som slutar med dödlig utgång. Vi är i Robertsfors, några mil norr om Umeå. Det är vinter och trakten har fått utstå ett rejält snöoväder. En gul varning från SMHI. Vi har precis varit och handlat pizza och går upp för trapporna till en lägenhet. Här bor en ung kvinna som varit med om några mycket omskakande upplevelser som hon vill berätta om. I syfte att det kanske kan förhindra att det händer någon annan. Vi hänger av oss kläderna, tar av oss de snöiga skorna. Lägenheten är välstädad och ett prydligt sovrum med leksaker vittnar om att det även bor ett barn här. Vi sätter oss vid köksbordet och Gunna, som kvinnan heter, tar fram en rejäl slicer till pizzorna. Sambon Mattias sitter också med. Gunna börjar med att berätta lite om sin mamma Selma, som är en av huvudpersonerna i den händelse som det här avsnittet handlar om.
Ja, snäll, hjälpsam, social. Hon var omtyckt, färgstark person, väldigt mycket åsikter, brydde sig. Var väldigt hjälpsam och skulle hjälpa allt och alla. Ja, hon brydde sig väldigt mycket om andra människor och djur. Och hon älskade djur jättemycket. Hon har jobbat inom lantbruk väldigt många år som djurskötare.
Hon hade ett stort hundintresse.
Ja, hon har haft hundar hela sitt liv och djur och katter och ja, massa. Hon älskade hundar väldigt mycket. Mm.
Mamma Selma bodde utanför Robertsfors i ett hus som många kanske skulle benämna som ensligt beläget. Men det passade Selma bra med sitt djurintresse. Hon trivdes där. Sen, för några år sedan, hände något som förändrade situationen.
Det var som hennes trygghet på senare år efter hennes sambo hade gått bort. Så hundarna var den som... Ja, hon kände sig trygg med, i och med hon bor ju på landet, väldigt nära skogen. Och ja, hon var väl, blev ensam de här sista 2-3 åren. Mm. Hon sa det flera gånger att ja, hon vet inte vad hon hade gjort om hon inte hade haft de där hundarna nu på... för att bo där ute liksom.
Utan sambon blev huset utanför Robertsfors än mer ensligt. Det tog väldigt hårt på Selma när sambon gick bort. Gunna bodde tidigare själv i södra Sverige men flyttade upp till Västerbotten när mamman blev ensamstående.
Det är därför jag valde att flytta upp hit, för jag bodde i Halmstaden. För att ja, finnas där för henne. Och hon fanns väldigt mycket för mig också. Hon var väldigt mycket satt som barnvakt och ja, hjälpte. Och hon var hjälpsam och snäll egentligen. Och,
ja. Hur ofta träffades ni?
Jag träffades nu ofta hemma hos mig när jag bodde lite här utanför Robertsfors. Då var hon hos mig varje dag. Hon var hemma hos mig varje dag och flera timmar och åkte alltid vid, alltså sent hem. Alltså hon var väldigt mycket hos mig.
Ni hade en nära relation?
Ja, precis. Vi hade nära relation. Väldigt. Vi pratade varje dag och det var liksom, ja, hon fanns där för mig hela tiden. Det var henne jag umgicks med mest.
Under sensommaren 2020 hände något som skulle förändra deras relation och umgänge.
Det var sen augusti. Så vi hade, min mamma hade fyllt år. Alltså hon, kanske en dag tidigare. Och hon hade haft då gäster som kom och hälsade på. Och då, ja, vi skulle åka hem. Min dotter kollade på Bullybumpa. Och det var slut och jag började packa saker, gick ut till bilen. Och sen när jag var ute så hör jag att det är skrik där inne och jättekonstiga skrik så, som jag aldrig hört förut.
Gunna förstår snabbt att hon hör sin egen dotter skrika.
När jag springer in, då ser jag henne ligga på golvet, min mamma ligga på golvet och hunden där. Och så fattar jag, det blev bara svart framför mina ögon. Så springer jag dit, stoppar min hand i hundens mun, får loss hunden. Väldigt fort gick det. Men jag fick bort hunden i alla fall. den började bita mig här. Men då kände jag ingenting. Alltså jag kände ingen smärta, ingenting. Alltså jag fyllde bara ut med hunden. Och den lugnade sig. Alltså den försökte gå angripa min dotters ben en gång till. Men den lyckades inte lika bra. Alltså det var ju mindre här där. Men jag fick bort hunden i alla fall. Och då ringde jag till larmcentralen. Det var ju panik. Det tog ett tag tills de kom. De skickade två bilar. En var från Skellefteå och en var från Umeå. Så de åkte samtidigt. Men just där och då trodde jag att hon kommer förblöda. Alltså det var så mycket blod. Alltså jag har aldrig sett. Alltså jag har aldrig kött bitar. Eller kött bitar var över hela min kropp. Och det var så illa. Alltså det har jag... Alltså, där då såg jag liksom den där döden. Och jag håller om henne famnen och hon håller på att svimma av. Och... Men jag förlorade väldigt mycket blod. Ja, det var hemskt. Väl när jag kom till sjukhuset eller polisen kom dit. Då första jag skrek, alltså, har ni avlivat hunden? Det första jag frågade. Vart är hunden? Har ni tagit bort den? Har ni skjutit den? Nej. Det kunde de inte svara på. De hade typ inte gjort någonting. Hunden hade varit lugn och snäll och lekt med dem när de var där. Så det var ju konstigt. Så de tog inte den beslutet.
Attacken gjorde att relationen mellan Gunna och hennes mamma Selma förändrades. De umgicks aldrig hemma hos Selma på grund av hunden. Gunna ville att hunden skulle avlivas, men så blev det inte. Två år senare hände det igen. En ny incident. Då blev det en riksnyhet.
En förundersökning om vållande till kroppsskada har inletts i Robertsfors kommun efter att en kvinna attackerats av en hund och avlidit. Det var under söndagskvällen som en hund bet två personer, en kvinna och en man. Kvinnan avled på platsen och mannen transporterades till Norrlands universitetssjukhus och han uppges ha måttliga skador. Kvinnan var ägare till hunden och en anmälan gällande grovt vållande till kroppsskada och dödsfall utan misstanke om brott är upprättad. Polisen utreder nu vad som har hänt.
Det här avsnittet ska handla om hur kärlek till en hund, ofta kallad människans bästa vän, kan få ödesdigra konsekvenser. Det ska också handla om hur myndigheterna sköter sin tillsyn och hur hundattackerna i samhället utvecklas. Ägare till hundar har ett strikt ansvar för vad ens hund gör och i det här fallet ledde det till en polisutredning om grovt vållande till kroppsskada. Allt börjar en sen oktoberkväll 2022.
Ja, det var 21.30-tiden den 23 oktober förra året som en person ringer in till SOS Alarm och berättar att flera personer har blivit attackerade av en hund i en by utanför Robertsfors.
Det här är Nils Jonsson, reporter på tidningen Västerbottenskuriren, som följt det här fallet sedan dag ett.
Och inledningsvis råder oklarheter exakt vad som har hänt och polisen tror först att det handlar om att det är två personer som är avlidna. Senare visar sig att det är en person som är avliden och en person som blev biten i benet av den här hunden. Och då så på plats i den här bostaden den här aktuella kvällen är dels hundägaren Selma och hennes hund som är av rasen Amstaff och heter Papi. Och sen är det två vänner till hundägaren Selma som är där på besök.
Larmoperatören bedömer att både ambulans och polis måste rycka ut med högsta prioritet. Och det blir ambulansen som kommer fram först.
Ja, ambulansföraren som är först på plats, han möter och ser en livlös kvinna ligga ute på gården när han kommer fram dit. Och runt den här livlösa kvinnan så cirkulerar en hund som är blodig. Hunden upplevs väldigt aggressiv och gör sedan utfall mot ambulansfordonet. Vilket får konsekvensen att ambulansföraren inte vågar lämna sitt fordon utan istället backar ut från gården för att invänta polis.
Det är för farligt att gå ur ambulansen. På larmcentralen bedöms också att polisen behöver sända specialistkompetens för att ambulansen ska kunna göra sitt jobb.
Och så skickar polisen ut flera patruller till platsen, bland annat en hundförare från Umeå. Och hundförarens uppdrag är initialt att åka fram till platsen bara för att bilda sin uppfattning om vad som har hänt, med anledning av att han har kompetens inom hundar då. Och på vägen fram till platsen så är det ganska svårt att få tag på länsstyrelsen, har han berättat för oss. För att det är länsstyrelsen som kan ta beslut om hunden ska avlivas eller inte. Det är inte polisen som ska ta det beslutet.
Precis när hundföraren svänger in på gården får han beslutet att hunden ska avlivas. Och det är alltså polisen som ska utföra avlivningen så snart det går.
Och när den hundföraren då anländer till platsen så har några kollegor till honom redan kommit dit och han rådfrågar dem då om det är någon av dem som vill ta på sig uppdraget att skjuta hunden, men det är inte någon, ingen som vill, och då blir det han själv som får utföra avlivningen.
Det här kommer bli långt ifrån en enkel uppgift. Inte ens för en erfaren hundförare från polisen. När hundföraren ska lokalisera hunden ser han att några i huset försökt bistå honom.
Det som har hänt innan då är ju att en av Selmas vänner har, efter att Selma blivit attackerad, så lyckas den här vännen locka in hunden in i bostaden igen och stänga in den i ett rum. Så hunden är instängd i ett rum inne i bostaden när poliserna kommer dit.
Utanför dörren står några från polisen och håller emot dörren, så att inte hunden ska kunna ta sig ut. Hundföraren som fått i uppdrag att avliva hunden går runt huset
för att bilda sig en uppfattning och kunna se in i det här rummet och utifrån. Och då ser han först hunden stå och hoppa där inne i det här rummet och liksom skäller mot honom genom det här fönstret då. Och han tänker först att han kanske ska skjuta hunden genom fönstret, men det vill han inte eftersom det kan bli mycket svårare att träffa den genom fönstret.
Så han bestämmer sig för att gå tillbaka till dörren som poliserna tidigare hållit för. Han gläntar lite på dörren för att se om hunden lugnat ner sig.
Och hunden är då väldigt uppjagad och hoppar runt där, och det är liksom inte läge att bara skjuta den, så han stänger dörren.
Hundföraren bestämmer sig för att vänta ett tag så att den instängda hunden ska lugna ner sig.
Och sen öppnar han dörren på nytt efter en stund senare, och då har hunden lagt sig på en säng inne i rummet. Och då har han berättat att då tycker han att det är ett bra läge att skjuta hunden, så då skjuter han hunden med först ett skott som träffar bra enligt honom själv, och sen ytterligare ett skott för att säkerställa att hunden är avliden.
När den akuta faran är avvärd riktas fokus mot dem som blivit attackerade.
Kvinnan konstateras ju avliden där ute på platsen, ute på gården. Så där finns det väl inte så mycket att göra då, som jag uppfattat, utan det är den här mannen, hennes manliga vän som har besökt där då, som har blivit biten i benen. Han förs med ambulanshelikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där han opereras för sina skador men överlever attacken.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inne i Robertsfors, 20 minuters bilresa från Selmas hus, bor Gunna, kvinnan som vi träffade i början av det här avsnittet. Sent den här söndagskvällen börjar hon göra sig redo för att gå och lägga sig. Då börjar hennes mobil att vibrera. Det är hennes syster som ringer.
Och då var jag på väg att lägga mig. Och jag svarade inte henne, jag klickade ju bara. Det var ju, alltså, för jag tänkte att det är söndag, jag ska upp tidigt. Alltså ja, vi kan prata imorgon. Så jag liksom ignorerade. Och då när hon, jag har klickat hennes samtal några gånger. För, och det var ju konstigt, för hon ringer ju inte så här egentligen. För ingenting heller. Men så här, jag orkar inte nu, jag är trött. Och så skriver hon till mig, ja, men för, om du inte svarar så du vet nu att jag måste berätta att vår mamma har gått bort. Och, då, och så trodde jag, alltså fortfarande jag tänkte, alltså har hon druckit eller vad är det med henne liksom? Eller blir hon arg för att jag inte svarar? Så. Men då ringer jag Veronica som vet du, min brorsfrus, min svägerska. Och hon svarar bara snabbt, jag kan inte prata, jag står här med poliser och ja, poliser och ambulans. Men då tänker jag fortfarande, hon kanske biter, alltså hon kanske inte är död, alltså hon kanske kör till sjukhus och sånt. För det först, när nyheterna, de första så kom, det står ju bara att det är två bitna och någon är till sjukhus. Det är det första, men sen ringer jag tillbaka med Veronica, vi har kontakt och... ja, då säger hon att jag frågar, blev alltså min mamma död? Hon bara, ja, tyvärr. Alltså, det... Ja, det var ju en konstig känsla. Det var svårt att ta in det. Jag trodde inte på det först. Jag trodde hon var biten.
Gunna har svårt att förstå det. Chocken blandas med tankar om vad som kunde ha hänt hennes egen dotter 2 år tidigare. Det är svårt att ta in. Dagen efter åker hon till sin mammas hus. Synen som möter henne är fruktansvärd.
Ja, jag åkte dit dagen efter. Och då var ju reportrar där som liksom går dit och ser blod. Alltså du var ju där och ser dem också igen. Jag ser de där köttbitarna eller där från, alltså ligger över hela. Och se någon strumpa som försökt stoppa blödningen i. Och, ja, och sen öppnar jag dörren, går in. Jag ser väldigt mycket blod. Det är som att det ser ut som att det är mord där inne. Alltså det, hon måste ju ha blivit biten där inne. För det är hela väggen nästan upp till taket. Alltså det är blod överallt i alla rum. Ja, det är hemskt. Och ja, jag ser också där i sängen. Det måste ha börjat. Och ja, och sen har det fortsatt som hela vägen ut ner till trappan.
Gunna dokumenterade scenen med sin mobil. När vi sitter och pratar tar hon fram och visar bilderna hon tog hemma hos sin mamma dagen efter den dödliga attacken. Det ser ut som något taget ur en skräckfilm.
Ja, men det här var ju från hennes trapp, ser du. Det är de här, alltså det är ju, de vita är ju från hennes kropp.
Ja, nu tittar vi här på trappan. Där ja. Oj.
Precis, det är köttbiten det här ligger. Och det var jättejobbigt i och med. Det var ju tidningar och ser du, hon har försökt. Det var ju hennes sumpa som jag hittade. Ja. Så jag fick vara där och tvätta bort allting, men... Ja, det önskar jag inte till någon.
Hundattacken i Robertsfors sker sent en söndag kväll. Det blir en riksnyhet morgonen efter. Samtidigt inleder polisen en förundersökning om vållande till kroppsskada. Inledningsvis är det sparsamt med information.
Jag tror att det första utskicket som polisen gick ut med på natten, då var det mer kortfattat om att en person var avliden efter att ha blivit attackerad av en hund. Men sen, om jag minns det rätt, så berättar polisen redan dagen efter att det är hundägaren som är avliden och att ytterligare en person är skadad men har överlevt.
I den fortsatta granskningen av fallet får journalisterna fram ganska häpnadsväckande uppgifter. Att Amstaffen Pappi attackerat människor förut. Och det rör sig alltså om Gunna och hennes dotter som vi hörde i början av avsnittet.
Det som framkommer är ju att hundägarens barnbarn några år tidigare har blivit attackerad av samma hund. Och att länsstyrelsen då kontaktar hundägaren angående den händelsen. Och då har de en kontakt, hundägaren och länsstyrelsen, där hundägaren meddelar att hon ska fara hunden utomlands och lämna över den till en person i det landet. Men det visar sig sedan inte stämma, utan hon behåller hunden hemma hos sig, trots att det har hänt mot hennes barnbarn då. Och det får ju sedan förödande konsekvenser senare.
Det visar sig alltså att Papi tidigare bitit ett barn mycket svårt. Då blev det ett polisärende och även ett ärende för tillsynsmyndigheten för hundar, länsstyrelsen. Och när ägaren säger på telefon att hunden inte längre finns kvar i landet, händer inget mer.
Ja, vad vi har kunnat få fram så gör de ingenting annat. De omhändertar inte hunden och fattar inget beslut om avlivning, utan de för en dialog med hundägaren om att denne ska föra en hunden utomlands. Så det är det vi har fått fram kring deras agenda.
Hundägaren Selma hade alltså behållit Papi i smyg. Nyheten om den dödliga attacken fick plötsligt nya dimensioner.
Ja, det är en väldigt stor nyhet för oss på VK som resulterade i väldigt stort engagemang bland läsarna och också väldigt hög läsning på de artiklar som vi publicerade om händelsen. Det är väldigt ovanligt att en hund biter ihjäl en människa. Och i det här fallet var det även en hundägare som själv blev dödad av sin egen hund, vilket också sticker ut. Och ytterligare en aspekt som stack ut var att polisen i princip direkt kom fram till platsen beslutade om att skjuta ihjäl hunden. Jag tror att just att det är en hund som... Det finns ju väldigt många människor i Sverige som har en hund. Och att det är en hund som går till attack mot en människa, och i det här fallet mot sin egen ägare, och att det får följden att hundägaren avlider då, är ju väldigt ovanligt.
Polisen fortsätter sin utredning om vållande till kroppsskada. Men eftersom den som skulle kunna ställas till svars avlidit, är det från början klart att förundersökningen kommer läggas ner när den är klar. Syftet med utredningen blir i det här fallet att enbart bringa klarhet i händelsen. Det görs brottsplatsundersökning på gården och det hålls förhör med de som var med den aktuella kvällen. Omkring ett halvår efter händelsen, i början av mars 2023, är utredningen klar och huvuddelarna blir offentliga.
Ja, det börjar med att hundägaren Selma då har besökt den här kvällen av två vänner som är där på middag. Och en av vännerna har sedan berättat att de äter middag tillsammans, har en trevlig kväll och bestämmer sig ganska sent för att sova över där. Men sen sent på kvällen så hörs det skrik inifrån vardagsrummet i den här bostaden. Och då har den här manliga vännen till Selma blivit attackerad av hunden helt oprovocerat, där han biter honom i benen. Och då tar Selma beslutet att lägga sig över honom för att skydda honom från hundens attack. Och då får hon stopp på det inledningsvis där och tar sedan beslut att ta ut hunden på gården. Och där finns det inga vittnen till den händelsen, men vad som framkommer enligt obduktionen då, så biter hunden ihjäl Selma där ute på gården.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En kvinnlig hundägare blev ihjälbiten av sin egen hund. Samma hund hade 2 år tidigare bitit hennes barnbarn. Hur vanligt är det egentligen att hundar attackerar människor? Hur ser utvecklingen ut? En som vet mycket om det här är forskaren Andreas Svensson vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är docent i evolutionär ekologi, och hans forskning handlar om beteendestrategier hos djur. Bland annat har han studerat hur främmande fiskarter utvecklas när de invaderar våra vatten och vad som påverkar djurs strategier för aggressivitet. Nyligen genomförde han en studie av dödliga hundattacker inom EU. Hur vanligt är det i Sverige med hundattacker?
Det är väldigt vanligt att personer blir hundbitna. Det är hundratusentals fall, men allvarliga skador är betydligt mer sällsynta, och ännu mer sällsynta är ju skador med dödlig utgång då, förstås, tack och lov. Där rör det sig om 1-2 per år ungefär i Sverige som avlider på grund av hundbett eller hundattacker.
1-2 per år, hur ser de siffrorna ut om man jämför med övriga Europa?
Ja, vi ligger ganska lågt i Sverige. Vi har en del länder som är betydligt högre än oss. Högst i Europa ligger Ungern till exempel. Men även Finland ligger en bra bit över oss. Så att det varierar, men vi ligger väl ungefär på nivå med de andra nordiska grannländerna, kan man säga.
Även om det handlar om förhållandevis få svenska fall om året, så går det att urskilja en trend, berättar forskaren Andreas Svensson.
Ja, det är ju svårt, när det är så pass få så är det svårt att uttala sig om trender över tid och sådär. Men det ser ut att vara en viss stigande trend. Vi gjorde en forskningsartikel då vi tittade på hela Europa, 30 länder i Europa. Och där finns det ju sedan några år tillbaks synkroniserad dödsorsaksstatistik. Så där kan man ju se en stigande trend under den perioden vi bedömde då. Det var från 1995 till 2016. Och det verkar vara en svagt ökande trend i Sverige också. Men där är det baserat på så pass få fall så att det är svårt att liksom statistiskt säkerställa någonting där.
Vilka förklaringar kan det då finnas?
Det som vi noterade i den här europeiska statistiken då är att det är en stigande trend som inte bara kan förklaras av att antalet människor och att antalet hundar har stigit, utan det är någonting mer som ökar då. Och där kan vi ju bara spekulera, men jag tror nog inte att det är ett nytt fenomen att folk råkar illa ut på grund av hundar. Kanske snarare tvärtom. Om vi säger att varför statistiken är så hög i vissa östeuropeiska länder till exempel, som Ungern och så tror vi i alla fall att det kan ha att göra med att man håller vakthundar på ett helt annat sätt, som man också gjorde i Sverige förr i världen. Alltså att det inte var någons husdjur, utan det var en hund som var vakthund och som man slängde till lite mat ibland och sådär. Och de kan ju bli väldigt farliga naturligtvis. Och det är ju, den typen av hundar finns ju inte kvar i Sverige idag.
Vilken ras eller vilken typ av hundar som biter flest människor har inte undersökts i just den här dödsfallsstudien. Men det finns annan forskning på området.
Det är ju så att alla hundar kan ju bita någon, men det är ju de här riktigt svåra skadorna, det är ju vanligare att det är en lite större hund som har mer muskelkraft och mer vikt, alltså tyngd. Det finns en amerikansk studie som visar att hundar över 25 kilo till exempel är kraftigt överrepresenterade just när det är dödlig utgång. Och det är ju egentligen inte så svårt att förstå det, för det måste ju till en hel del muskelkraft för att kunna få en kull och bita ihjäl en person förstås.
Tidigare har det varit mycket diskussion kring de hundar som brukar kallas kamphundar. Inte bara i Sverige, utan även i våra grannländer.
Danmark till exempel har ju förbjudit vissa typer av hundar då, med udden riktat mot det som brukar kallas för kamphundar. Det är lite av en djungel att ge sig in i, för det så handlar det om hur man definierar vad en ras är eller en typ av hund. Där kan man vara oense. Sen handlar det om renrasighet då. Vissa menar att man kan bara uttala sig om en hunds ras om den är fullständigt renrasig och med i kennelklubbens register och så vidare. Alltså några stamtavlor och så. Annars så tillhör den ingen ras alls. Så att när man börjar ge sig in i det där, så beroende på vad man har för ståndpunkt och vad man har för åsikter, så väljer man att tolka statistiken väldigt olika. Och det kan vara svårt att komma fram till någonting som alla är överens om är sant där, tyvärr. Utan det blir väldigt mycket en debatt som är färgad av vad man har för ståndpunkt. Om man är för eller emot en viss typ av hund då.
Vi är tillbaka i Robertsfors och Gunna, som vi hörde tidigare i avsnittet. Även om den tragiska händelsen med hennes mamma är relativt färsk när vi träffas, har hon funderat mycket på det som hänt. Och inte minst på frågan, kunde det ha förhindrats? För egen del tycker Gunna att det egentligen inte är så svårt att svara på det, när det gäller vad som kunde ha gjorts annorlunda.
Hunden skulle avlivas först när polisen var där på plats. Alltså när min dotter blev biten. Det skulle de tagit eller omhändertagit det på plats. För det är ju ganska allvarligt incident. Alltså de skulle tagit den på en och samma gång där. Inga frågor. Alltså så om det. Och såklart också från... Alltså hade vi vetat riktiga sanningen och vetat att hon inte fick alls ha kvar hunden och att... Hon hade varit ärligare mot oss barnen, så för hon visste ju att jag skulle anmäla direkt om jag visste att hunden inte fick vara där, att den skulle vara omhändertagen.
Kan du säga, vad hade du gjort om du visste att hon inte fick ha den?
Ja, jag hade ringt en länsstyrelse och sagt kom och hämta den. Alltså, så arg var jag på det. Men sen i och med, jag tänkte inte på den hunden, så jag försökte som förtränga det. Så tänkte vi kom som, jag och min mamma, vi hade mycket kontakt, vi var nära varandra, men vi pratade som aldrig om hunden, för det var ju så känsligt ämne. Visst till en början ja, men direkt jag och vi började prata så var det starka känslor och vi bröt ihop och ja, hon visste att jag var stenhård mot det och nej, den där hunden ska egentligen inte finnas. Och jag trodde att hon fick ha kvar den egentligen, för att det var vad hon sa till oss barnen.
Den 23 oktober 2023 är det alltså precis ett år sedan den tragiska händelsen inträffade. Även om det kommit fram många förklaringar till det som hänt, så anser Gunna att det behövs förändringar från myndigheternas sida.
Mer tillsyn. Alltså... Ja, så de ska ta tag i alla anmälningar som de fått i och ta dem på allvar. Alltså, för ni har sett nu vad som händer med min mamma. Det, liksom, det får inte hända med någon annan. Inte med någon. Och de måste tas på allvar. Jag tycker alla anställda som får, jag vet inte, snälla. Ja, men kanske inte ta tillräckligt hårda mot. Eller, ja, vad ska man säga? Jag hittar inte rätt ord. Ja... De ska i alla fall ta tag i de anmälningar de har fått in och ja, ha tillsyn och följa upp hur det gått. Och vara duktigare på att omhänderta sådana hundar eller med aggressionsproblem.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.